Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Käre Herre Jesus, vi ber att du nu denna stund skulle komma och gästa oss, göra ditt intåg i våra hjärtan, precis som du gjorde ditt intåg i Jerusalem för snart 2000 år sedan. Förklara ditt ord för oss. Vi ber om detta i ditt eget namn. Amen. Jesu triumfatoriska intåg i Jerusalem, som vi hörde om i evangeliet, det var sedan länge förutsagt och utlovat av profeterna, de heliga män under gamla förbundet som talade ord från Herren. Jesaja hade sagt att när den nytestamentliga nådetiden inbröt, när alla löften om den kommande frälsaren och konungen skulle gå i uppfyllelse, ja, då skulle Jerusalem, glädjens budbärarinna, höja upp sin röst med kraft och utan fruktan säga till Judas städer: se er Gud! Ja, Herren kommer med makt. Hans arm visar sin makt. Se, han har med sig sin lön. Hans segerbyte går framför honom. Vi ska i predikans första del stanna vid just detta, att Herren, vår Gud, Jesus Kristus, har såsom överste präst vunnit ett segerbyte åt sig. Jesajas ord "se er Gud" kan tillämpas på den här händelsen, intåget i Jerusalem. Det var Gud själv som satt på arbetsåsninnans föl och förde sitt segerbyte framför sig in i Jerusalem. Segerbytet var nämligen de människor som gick framför honom och ropade: Hosianna, Davids son, välsignad i han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Eftersom Hosianna betyder Herre fräls oss, eller Herre rädda oss, så ropade folkmassan som gick både före honom och efter honom: Herre, rädda oss, du Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Herre i höjden, rädda oss. Tyvärr var det så att den stora majoriteten av folkskaran inte var medveten om det som väntade Jesus den närmaste veckan. De förstod ingenting utav hans förestående lidande, död och uppståndelse. Till och med hans närmaste lärjungar hade mycket svårt att acceptera att det var genom lidande och död som deras mästare skulle segra och vinna ett segerbyte åt sig. Folkskaran väntade sig istället en till det yttre mäktig krigarkung som skulle göra slut på det hedniska romarrikets ockupation. De väntade inte på en frälsare som skulle rädda dem undan djävulens rike, där synden och döden råder. Men kanske fanns där ändå en och annan som hade läst Jesaja 53 och med Guds andes hjälp fått sitt hjärta upplyst av evangeliet om Herrens lidande tjänare. Om honom som blev genomborrad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull, säger nämligen Gud i Jesaja 53:12. Därför ska jag ge honom de många, och de många betyder här alla människor, som hans del, och de starka ska han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare. Han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe. Det här säger oss att alla människor räknas in i det segerbyte som Jesus vann åt sig genom sin blodiga, fruktansvärda död, då han genom våld och dom blev borttagen, när han rycktes bort från de levandes land, som det står i Jesaja 53:8. På arbetsåsninnans föl red alltså Jesus in i Jerusalem. Zakaria, en annan av profeterna, verksam på 500-talet före Kristus, hade sagt om denna högtidsdag: fröjda dig storligen, du Sions dotter. Höj jubelrop, du Jerusalems dotter. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Guds eviga ord, som var i begynnelsen hos Gud och som själv är Gud, honom genom vilket allt som finns har blivit till genom, han rider nu på en arbetsåsninnas föl in i Jerusalem, den heliga staden, för att vinna sitt segerbyte. Fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron hos Gud såsom segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Så står det i Filipperbrevet 2, den kända Kristushymnen. Jesu belöning för all den vedermöda hans själ utstått, genom att han förnedrade sig och blev människa, att han tog helvetets straff på sig där på korset, det är vi människor. Vi är hans segerbyte, hans segerpris. Det var för vår skull han gjorde det. För oss. Vem kan fatta det här? Vem kan förstå denna kärlek? Guds son, ja, Herren Gud själv, har dött för oss. Det var i sin ofattbara kärlek som han offrade sig. Vi är alltså två gånger hans. För det första är vi ju skapade i, genom och till honom. Ty i honom skapades allt i himmelen och på jorden. Det synliga och det osynliga. Allt är skapat genom honom och till honom. Kolosserbrevet 1. Och för det andra så har han köpt oss med sitt eget gudomliga blod. Han friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Men hur kan han föra sitt segerbyte framför sig på vägen in i Jerusalem den där gången för 2000 år sedan snart? Intåget skedde ju före korsfästelsen. Och det har att göra med, och det blir vår predikans andra del, att Herren vår Guds Jesu Kristi evangelium är evigt. Evangeliet, alltså det glada budskapet om frälsning, om syndernas förlåtelse, det har sitt ursprung i evighetens tillvaro, innan världens grund blev lagd. Gud är allvetande. Och innan han skapade himmel och jord och oss människor visste han genom sitt förutvetande att vi skulle falla i synd. Men mellan Gud Fadern och hans egen älskade son Kristus ägde ett rådslut rum före världens skapelse om hur mänskligheten skulle räddas. Att sonen skulle sändas som ett soningsoffer för våra synders skull. I 1 Petrus 1:20 står det: han, alltså Jesus Kristus, var utsedd före världens skapelse, men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Därför kan det också sägas om Jesus och hans försoningsverk att han är lammet som är slaktat från världens grundläggning. Uppenbarelseboken 13:8. Därför heter det också om det evangelium som ängeln i Uppenbarelseboken 14 hade att förkunna för de som bor på jorden, att det är ett evigt evangelium. Frälsningens förbund är alltså evigt. Nådeförbundet är inte i egentlig mening något nytt i och med Jesu ställföreträdande till fyllestgörelse på korset. Även om Jesus vid instiftandet av nattvarden kallade för ett nytt förbund. Nytt blir det därför att Jesu offerdöd, det som ju är själva förbundets grundval, inte längre bara finns i Guds tanke och effektivt verksamt så som ett kommande löfte att tro och förlita sig till, utan nu så att säga görs uppenbart genom att förverkligas i tiden och dessutom börjar att förkunnas för alla folk. De som under gamla testamentets tid blev frälsta blev det på grund utav den eviga frälsning som skulle uppenbaras i tiden. Och de som efter själva verkställandet av denna frälsning blir frälsta blir det på grund utav det som har skett på Golgatas kors. I Guds frälsningsstråts slut är Kristus lammet utan fel och lyte som var utsett redan före världens skapelse, men som i dessa sista tider uppenbarats. Att nådeförbundet var giltigt också under gamla testamentets tid och att det därmed är lika evigt som lagförbundet, vilket ju leder till förbannelse, är också något som Paulus med kraft bevisar i Romarbrevet 4. Abraham blev rättfärdig genom tro, inte av gärningar. Detta att människan blir förklarad rättfärdig genom tro alena, det är alltså inte något nytt som kommit först i och med Guds sons människoblivande. Evangeliets grundval är alltså så fast den någonsin kan bli. Den är av evighet lagd av den oföränderlige guden. Han som är himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Han som alltid är densamme och vars år aldrig ska ta slut. Därför säger Herren själv om sin nåd: med evig nåd vill jag nu förbarma mig över dig. Ja, om en bergen viker bort och höjderna vacklar, så ska min nåd inte vika ifrån dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren din förbarmare. Jesaja 54, 8 och 10. Och därför säger han om sin kärlek: med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbliva över dig. Jeremia 31, 3. Därför säger han om sin frälsning: Israel blir frälst genom Herren med en evig frälsning. Jesaja 45, 17. Och Israel, det är i nya förbundet kyrkan, som av Paulus kallas Guds Israel. Galaterbrevet 6, 16. Sån är alltså den grund vi som kristna vilar på. Vi vilar inte på våra egna insatser eller vår egen styrka, utan på den trygga, oförstörbara grund som Herren själv har lagt. Paulus skriver: han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av vad vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Andra Timoteus 1, 9. Eftersom den sanna kyrkan vilar på denna grund, är den så trygg och säker att inte ens helvetets portar, alltså helvetets krafter, har makt över henne. Det var så som överste präst, då han frambar sig själv som ett felfritt offer inför Gud, som han vann oss sitt segerbyte. Prästämbetet utför han också idag, i denna stund, då han utför förbönstjänst för oss inför Fadern. Och det han är allra mest angelägen om i sina förböner, det är att vi ska tro på honom och därmed vara Guds barn. Men Jesus vill inte bara vara vår överste präst. Efter sitt försoningsverk uppstod Jesus till livet och upphöjdes till sitt forna härlighetstillstånd som han ägt av evighet. I fortsättningen av den kända Kristushymnen som jag citerade förut heter det: därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himmelen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Jesus är också konungen, åt vilken all makt i himmelen och på jorden är given. Så som konung regerar han hela universum med sin allmakts hand. Men han vill också regera våra hjärtan med sin kärlek. Och om detta handlar predikans tredje och avslutande del. Herren vår Gud, Jesus Kristus, vill såsom konung regera sitt segerbyte. Jesus är vår sanne konung. Därför betonas det så ofta att han är Davids son, det vill säga av Davids kungaätt. David var ju den store konungen i Israels historia. Sen gammalt har man med rätta talat om Jesu Kristi tre ämbeten: profet, överste präst och konung. Och nu är det så att det är samma Jesus som innehar alla dessa tre ämbeten. Och han är odelbar. Den som vill ha med honom att göra måste därför ta emot honom helt och hållet. Det går till exempel inte att ha Jesus som överste präst, att söka tröst i den syndaförlåtelse som han har förvärvat åt hela mänskligheten, men inte samtidigt ha honom som regerande konung. Det blir i så fall bara en falsk, inbillad tröst och frid. Nej, Jesus ska inte bara förlåta oss våra synder. Han ska också regera oss. Vi ska i trons lydnad böja oss för hans vilja och låta honom bestämma allt. Han ska inta våra hjärtan. Han ska där sätta sig på vårt hjärtas tron och regera oss efter sin vilja. Käre vän, du har väl Jesus som din konung och herre? Du lever väl inte kvar i världen, tycker om att syndas, tycker om att regeras av din gamla, kötsliga människa? Du syndar väl inte med vett och vilja för att sen komma och be om förlåtelse? Då har du inte Jesus som konung, och då är han inte heller din herre. Att falla i synd, det är en sak. Det händer ju en kristen dagligen. Är det inte förhastade synder där det gamla köttet plötsligt överrumplar oss och sticker upp, så är det omedvetna synder eller underlåtelsesynder. Och ibland kan också långvariga och ihärdiga starka frestelser bli en tillfall. Sånt händer tyvärr. Men sånt får man gång på gång komma med till Jesus och be om ny förlåtelse för. Men att samtycka till synden, att vara orädd för den och liksom leka med den och ha sin njutning i den, utöva den och inte vilja lämna den, det är omöjligt för en kristen. Gör man detta så är man inte ett Guds barn. Och har man varit det en gång i tiden så är man det inte längre. Numera är man en avfallen kristen. Men också en avfallen kristen får komma till Jesus med alla sina hemska synder och på nytt tas upp i hans gemenskap. Den som kommer till mig, säger Jesus, ska jag aldrig någonsin kasta ut. De här orden gäller helt utan undantag. Den som kommer till Jesus ska han aldrig någonsin kasta ut. Berättelsen om den förlorade sonen och om det välkomnande han fick vid sitt återvändande, det är varje avfallen kristens särskilda evangelium. Jesus erövrar nya områden varje gång en människa ödmjukar sig, bekänner sina synder, ber om och mottar förlåtelse i hans namn och blod. Endast då kan han göra sitt segerintåg och sätta sig på människans hjärtas tron. Jesus bär sig alltså inte åt som många jordiska härskare som utökar sina välden med våld och hot och kanske slug diplomati. Nej, mild och ödmjuk och kärleksfull närmar han sig och klappar på vårt hjärtas port. Liksom han rättfärdig och segerrik ödmjukt red in i Jerusalem, världens andliga centrum, den gången den första påsken, vill han idag komma in i allas våra hjärtan, vår personlighets centrum. Då först kan det ju bli ett verkligt adventsfirande. Advent betyder ju som bekant ankomst. Ärans konung vill inget hellre än att göra ankomst i ett människohjärta. Frågar du nu hur detta Jesu regerande går till i praktiken? Hur du ska veta vad hans vilja är? Ingen behöver sväva i okunskap om detta. För till hans ämbeten hör nämligen också hans profetämbete. Han kungör sin vilja genom sitt ord. Och Jesu ord, det är hela Bibeln, från första Mosebok till Uppenbarelseboken. Jesus är skriftens jag, den som talar i skriften. Och alla Herrens bud ska vi göra till vår lag. Vi ska älska dem, som det står i Psaltaren 119 på så många återkommande ställen. Vi ska följa dem och inte frukta något så mycket som att överge dem, och handla vår Herre och konung emot. Vill du ha Jesus som Herre och frälsare? Vill du denna första dag på det nya kyrkoåret fira verklig advent? Då ska du alltså ta emot den syndaförlåtelse som han såsom överste präst erbjuder dig för intet, av nåd, gratis. Du ska låta honom regera dig, villigt lyda honom som din konung. Och hans vilja finner du i Bibeln, som är hans ord från början till slut. Du ska med andra ord också låta honom vara din profet. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, varnar och förmanar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och bli saliga för Jesu Kristi skull. Amen.